Ja, det ni hörde nu, det var en känd signatur här på Tyresradion. Här startar ett nytt program i våran serie som heter, vad då Lasse?
Uppdrag Tyresö.
Och Lasse, vad heter du mer än Lasse?
Lars Albarsjö.
Och vad handlar det här om?
Det handlar om aktuella ämnen om brottslighet och polisverksamhet i vår kommun.
Ja. Och jag som heter Hans Sandin Lingen är programledare för att ställa alla bra frågor. Men du har ju haft ända fram till första en väldigt viktig roll när det gäller polisverksamheten som påverkar vår kommun.
Ja, jag har arbetat som stationsbefäl i polisområdet Stockholm Syd, dit Tyresö tillhör. Ja. Men kan titulera mig pensionär från den 1 januari i år.
Stolt pensionär.
Ja. Det känns bra.
Det känns bra. Men med oss i studion har vi en annan veteran, ska vi säga.
Eller? Ja, det är kul att ha en nybliven pensionär bredvid sig. För att själv sitter jag ju lite, sedan 5 år tillbaka lite mer på läktaren. Vad gäller det riktiga polisarbetet.
Ja, och vad heter han?
Jag heter Tommy Hansson.
Ja, båda ni två bor i Tyresö. Och Tommy, du har ju ganska bra koll också. Därför du har ju även när du har blivit pensionär småjobbat lite på en väldigt bra, heter ju inte hemsida längre, nu säger man website eller någonting sånt där.
Ja, modern ska det vara. Men ja. Blåljus.nu heter det i alla fall. Det är polisfackets i Stockholms hemsida.
Ja.
Så att jag kallar det fortfarande hemsida. Jag kallar Twitter för Twitter också.
Ja. Sån är jag också. Jag kallar till och med Tyresö centrum för Bollmora centrum ibland.
Ja, då kan vi ta varandra i hand. Och så heter det Alléplan och inte Trollbäcken
exakt
centrum.
Exakt så. Där är vi. Och jag som då inte kan så mycket egentligen om polisverksamheten förutom det jag får höra av er. Vi brukar höra de här programmen att vi börjar med det som händer i Tyresö. Och det brukar nästan inte vara någonting. Vi har ju i stort sett alltså sagt att vi är en liten oas som har inte drabbat så mycket.
Tyresö har ju länge tillhört de lugnare kommunerna i Region Stockholm. Och vi har ju inte blivit riktigt drabbade av den här gängproblematiken vi har sett på andra ställen. Vi har visserligen haft sådana här kriminella nätverkspersoner boende här också.
Uh-huh.
Och vi har haft problem uppe på runt Graningsringen under tid. Nu har vi ju sett att vi har fått både sprängningar och skjutningar i
just
Tyresö.
Det. Och det ska vi gå igen. Jag tänkte bara fråga dig, man har ju hållit på klassat olika kommuner om. Och man snackar om utanförskapsområde, särskilt, jag kommer inte ihåg alla ord man har. När nu brottsligheten är så utbredd överallt, håller man fortfarande på att säga att det här är ett område? Klassar man fortfarande kommuner och områden?
Ja. Det finns fortfarande den här klassificeringen, men vi ser ju att det här har ju spridit sig liksom över hela landet i stort sett.
Ja, det är inte bara lokalt längre.
Och de här kriminella nätverken, de är ju så rörliga idag. Alltså, de begår ju brott över liksom hela Sverige och hela Europa egentligen.
Ja. Vi ska ju prata då om det som har hänt under Tyresö sist när ni var med, för det här blir nummer, tror jag, 77 programmen i den här serien. Och Lasse, vet du hur många gånger du har varit med?
Nej, jag har tappat räkningen. Det har
blivit 33!
Oj.
Och Tommy, du har varit med nästan lika många gånger.
Alltså, jag trodde jag hade varit med fler gånger, jag är ju mycket äldre.
27.
Ja, men det är en försvarlig siffra.
Mycket bra. Och då, sista gången så körde vi under hösten och sen tittade jag på nyhetsflödet sen dess. Och då tar vi det här från början. Det var den 5 december, då var det skottlossning mot en lägenhet i Tyresö. Och det var på Farmarstigen, där du också har bott, Lasse. Det sköts mot en lägenhet där. Och sen såg man en person springa från platsen och två personer hade gripits. Och båda är misstänkta för mordförsök och grovt vapenbrott. Vad kan vi säga om det, Lasse?
Just det ärendet har inte jag någon koll på.
Nej.
Hur det har gått med det. Men det är ju två stycken som är misstänkta gärningsmän i ärendet. Så mycket har jag koll på.
Det var Koriandergren, va?
Ja.
Ja. Men den stora grejen som då blev en jättenyhet, det var den 17 december. Då larmades polisen klockan 1:30 mitt på dagen om en explosion på Sikvägen 29.
Ja, det hör ju inte riktigt till det vanliga, särskilt inte på Sikvägen.
Nej.
Där har ju de som bor där känt sig väldigt trygga och det har varit ett stabilt område, har man tyckt.
Mycket pensionärer?
Mycket pensionärer, och det var ju en pensionär den här gången som råkade komma i vägen för den här bomben.
Tillsammans med sin hund?
Tillsammans med sin hund, och den kvinnliga pensionären då, nästan 70 år gammal, blir svårt skadad med splitterskador i ansiktet. Mm. Och det är inte bra för en, det är inte bra för någon, men det är ju ännu sämre för en äldre människa.
Ja.
Men inte nog med det, utan när hon ligger nedsövd så blir man tvungen att avliva hunden på grund av de skador som den drabbades av. Fia hette den visst.
Ja. Och jag känner tre personer som bor i den, det huset. En kör permobil.
Mm.
Och de stängde av hissen också för att det var ju... De var tvungna att kolla så att det inte hade blivit skador på hissen. Ja. För det stod ju folk där i trapphuset på väg ut.
Ja, när man spränger en sån här laddning, då kan det ju bli skador på byggnader och hissar och allt möjligt. Så man måste ju undersöka att det inte finns någon rasrisk.
Ja. Och sen, Lasse, du som jobbar då med det här, du var inte på jobbet i och med att du då blev pensionär. Men du har väl också läst att i januari, då kunde man läsa den 8 januari, tre misstänkta häktade efter explosion i Tyresö. Nu sitter tre personer i 15-20-årsåldern häktade, misstänkta för grov allmänfarlig ödeläggelse.
Ja.
Kan du säga någonting vad som har hänt här?
Nej, utan de är ju... häktade misstänkta för det här dådet då. Och jag vet inte om alla är misstänkta för att ha utfört sprängningen eller om det är någon form av medhjälp. Men det följer ju det mönstret vi har sett, att det är ungdomar mellan 15 och 18 som anlitas för de här uppdragen.
Men då blir det ju så att då blir man ju rädd att bo i ett flerfamiljshus. Om det finns någon där som blir hotad om man bara spränger det. Utan,
ja, för det tyvärr har vi ju sett en hel rad med såna här sprängningar nu på senaste tid. Vi hade ju en nyligen häromdagen där man fick in glassplitter i lägenheten.
Johanneshov.
Ja.
Precis det. Och det som är det sjuka nu, det är att jag har slutat att registrera. Jag kommer ihåg förut, det var den där. Nu, bara sist och sen läst på. Ja, då var det sprängdåd i Johanneshov, som var Enskededalen, tre skjutningar i Brandbergen, i Farstområden, en detonation i Port i Gubbäng, i Södertälje, i Botkyrka, och Hammarbyhöjden, Hagsätra. Och sen, även sen på andra sidan stan, slutade jag kolla, för det var även på Lidingö och Täby och sånt. Alltså, när man har blivit sånt att till slut så registrerar man inte. Jaha, daglig sprängning.
Alltså, 2025 har ju börjat förskräckligt just när det gäller sprängningar.
Ja.
Därför att det har ju varit nästan varenda dag, verkligen.
Ja, nästan varenda dag.
Och man hade ju hoppats att statistiken över sprängningar skulle ta lite samma väg som det här med att skjuta.
Mm.
Att det skulle börja vika av någonstans. Men just nu ser det inget roligt ut, det får man verkligen säga.
Nej. Och alltså ibland blir man så här, nu går skjutningen ner, till man, vad bra. Och så nästa, nu har det sprängs där, Så att det blir också, man blir ju knäpp i huvudet när man läser med nyheterna. När det gäller skjutningar, så 2023 så var det 120 skjutningar och 26 döda. 2024, alltså nu pratar vi Stockholm, inte hela landet. Och då var det 81 skjutningar förra året och 14 döda i Stockholm. Det är ju fruktansvärda siffror.
Ja, det är det. Men samtidigt så har ju minskningen av skjutningar och antalet döda gått ner rejält. Vi får ju se om det här är någon tillfällig trend eller om det här kommer att fortsätta.
Vad tror du, Lasse? Du som ändå känner...
Ja, vi har ju gjort ganska rejäla satsningar på att komma till rätta med det här gängvåldet. Och uppklaringsprocenten på gängskjutningarna, det är ju uppåt 70% nu.
Ja, det har blivit jättebra. Men det, beror det på att de här är så unga, de här, och gör så mycket fel?
Det är en av anledningarna som jag berömmer, att de är ju orutinerade, de begår enkla misstag och de tar taxi från brottsplatserna och blir gripna på flyende fot, så att säga. Och sen har ju utredningsarbetarna blivit mycket bättre i de här ärendena. De är ju inte enkla att utreda.
Nej. Mm. Jag lyssnade tyvärr på en podd, jag får säga, men en sån här inspelning om den här killen som bodde på Graningsringen, som av misstag skröt för något gäng att han kunde skjuta. Och då blev han visad då. Så han grävde upp en pistol där vid pulkabacken där vid Graningsringen och fick åka skjuta en på måfå, vem som helst, bara för att visa att han kunde skjuta. Så han sköt ihjäl en människa bara för att han skulle visa att han sköt ihjäl en människa.
Ja, de här gängen, de rekryterar ju de här unga.
Ja.
Och med ganska tuffa metoder, så att de blir ju både hotade och utpressade och genomföra de här våldsdåden.
Ja, och han tog just taxi. Och han, alltså, han erkände ju direkt, för att det var en... Ja,
ja, det, många gånger så är det ju pojkar faktiskt som kanske har en annan problematik också. Det behöver inte bara vara att de så att säga har kompisar och verkar lite kriminella, utan de kanske är lite nördiga och sitter framför sina datorer och skryter på olika forum.
Han hade gått ner till fotbollsplanen på Graningsringen hans kompis hade börjat umgås med några som var verkligen tuffa, eller hur man nu säger, hårda, eller, och då låtsades han också vara hård och sen skulle han bevisa.
Ja, och det gjorde han, och det sköts väl, så vitt jag förstår, en oskyldig människa.
En oskyldig människa. Ja. Först ska han skjuta ett barn.
Ja, det är så bedrövligt. Ja.
Inte nog med det, för att här har det bara rasslat in nyheter. Den 2 december, då väcktes åtal mot de här 4 misstänkta IS-terroristerna i Tyresö. Jag läser på ibland, om man börjar söka så kan man ju få läsa, vad kallas det, underlaget när man, vad heter det... Man kan hitta rättegångs... Vad heter det? När man inför...
Häktningspromemorian.
Just precis. Och då är det folk som lägger ut delar av den. Och det läskiga med det här att den här... Det var en imam här i Tyresö. Han är 63 år. Och han har ju agerat på uppdrag av IS i Somalia. Och sen är det då 3 misstänkta grabbar. En kille som är 21 med utländskt namn. Och så är det 2... En 25-åring, 23-åring med svenska namn som har konverterat till IS, så att säga, men till terrorism. Och då, alltså, att följa det här, om att de tittade på filmer om hur man avrättar folk. Och den ena killen var lärarvikar i Tyresö och på stimmet. Och de har varit på den här källarmoskén. Vet vi någonting mer om det? För det här pågår ju nu...
Ja, utredningen har ju skötts av säkerhetspolisen, så att det är ju väldigt lite utredningsmaterial som har offentliggjorts. Så det som allmänheten kan ta del av, det är ju bara en liten del av utredningsmaterialet.
Ja. Men det här är ju också sånt här som pågår och vi har inte sett något och inte misstänkt heller. De här hade man ingen koll på.
Nej, och det här var ju rätt ovanligt i och med att vi hade 2 svenskfödda killar som hade deltagit i det här och svurit trohet till IS och så vidare.
Ja.
Och bara det att liksom deltagit i en terroristorganisation som IS, det kan ju ge flerårigt fängelsestraff mellan 2 till 8 år.
Ja, men det här är ju såna grejer som man tänker... alltså man läser om det när det kommer så här nära. Nu hann de inte göra så mycket. Det här är ju alltså här var man ju väl duktig på att se till att de inte hann göra något.
Ja, man var ju tvungen om inte annat att slå till med tanke på att det fanns en skaplig vapenarsenal.
Ja.
Så att annars hade det ju kunnat gått riktigt snett.
Ja.
Och i det här fallet så tror jag att man har aktivt försökt rekrytera ungdomar, Tyresö ungdomar, för att utföra våldsdåd. Det var ju flera olika händelser som man planerade att utföra.
Jag pratade med en lärare på en av skolorna som berättade att efter sommaren var det 3 stycken som inte kom tillbaks. För de var, satt på SIS-hem eller om vilken 9:an. Eller 8:an eller 9:an.
Ja, då hoppas man ju att de får någon verksamhet där så att de kan vända sin utveckling, så att de inte rymmer därifrån till ett morduppdrag, vilket ju har hänt ibland.
Mm. Och sen, så det vet jag att vi rapporterade för länge sedan, så var det ett rekordstort narkotikabeslag. Och bland annat sitter en ung man från Tyresö häktad och misstänkt för synnerligt grovt narkotikabrott. Och i mitten av december häktas ytterligare en ung man från Tyresö misstänkt för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. brott. Enligt polisen ska det beslagtagna kokainet haft ett gatuvärde kring ett par miljarder kronor.
Ja, det var det största narkotikabeslaget som jag har sett i Sverige. Och det hade kommit in till Norviks hamn.
Just det, i Nynäshamn.
Ja.
Mm.
Och under utredningen då så är det två stycken Tyresöbor som är misstänkta för delaktighet i det här.
Ja.
Och de är misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott.
Och vad får man för det?
Det är ju de högsta straffen vad det gäller narkotika. Jag tror att det är, kan det vara 14 års fängelse som max. Eller?
Det kan landa där i alla fall. Med tanke på att det är så pass, man har ju faktiskt skalor där man dömer efter lite grann. Så att har du då 1,4 ton kokain som också är det som räknas kanske som ett av de värre narkotikaslagen. Då blir det mycket kraftiga straff.
Men jag tänker så här, det här är några organiserat. Och sen tar polisen det här. Måste det inte bli fullt med interna bråk då bland alla kriminella?
Risken finns ju. Någon är ju redovisningsskyldig för det här partiet.
Ja.
Nu för tiden har de kriminella instiftat någon form av försäkring. Så att
vad säger du? Vadå försäkring?
Ja, man kan betala lite extra för narkotikan. Och då följer en försäkring så att skulle man bli av med partiet om polisen tar det i beslag eller att det skulle stoppas i tullen eller något sånt, så blir man inte skyldig de pengarna.
Men vad då för sig? Ett vanligt försäkringsbolag?
Är det? Nej, alltså det är, man garanterar de pengarna som partiet är värt.
Till kartellen alltså?
Ja, till kartellen.
Och för det får man betala lite extra. Ja, inte så lite extra, det kostar nog en del. Men...
Det låter helt sjukt.
Ja, men alternativet är ju att bli så att säga fredlös i de där kretsarna. Ja. Och det kan ju vara samma sak som en dödsdom.
Ja, det
för
kan
sig,
det vara.
För sig och för sin familj.
Ja, just det.
Så att det är ju inget roligt liv de lever. Även om, det är hur stora pengar som helst. Och det är samvetslöst och vad du vill. Men de själva lever ju under en fruktansvärd press och stress.
Ja.
Så att, och så finns det ofta ingen enkel väg ut, utan man kan inte finnas, åtminstone inte i Sverige, med något namn som liknar det man hade i så fall.
Nej.
Och då ska man bryta upp från allting om man nu lyckas ta sig ur.
Och då har man alltså syskon och föräldrar kvar?
Ja, risken finns.
Eller en hel släkt?
Man kan nog få ta hand om ganska många människor i sådana lägen för att hjälpa dem överleva helt enkelt.
Mm. Och nu sitter ju väldigt många i utlandet också.
Ja, visst.
Man är rörlig, eller hur Lasse?
Ja.
Man är inte bara på ett ställe.
Nej, ofta sitter huvudmännen i något annat land.
Mm. Om vi då växlar till lite mer. Usch, alltså ibland blir man... Det här är så absurt att vi sitter och pratar om det här. Det trodde jag aldrig att jag skulle sitta och göra när jag började med de här programmen för 10-15 år sedan. Nu ska vi prata om någonting lite också som låter lite trevligare, nämligen trygghet mellan olika områden i Tyresö. För det gör ju trygghetsundersökningar. Och då är det så att vissa områden är tryggare än andra. Och då kan man gissa, var är man mest otrygg någonstans?
Ja, det är, gissar jag, på Graningsringen och området.
Runt omkring Nyboda. Ja. Även Östra Farmarstigen, där jag bor. Har också blivit där vi känner oss osäkra. Ja, jag har inte svarat på det här i och för sig, men jag förstår varför mina grannar i så fall svarar så.
Ja, det har ju varit en del incidenter där nere på Farmarstigen.
Ja, det har bränts alltså upp garage och vi har haft mycket knarkhandel i skogarna där.
Ja, det är ju lätt att gömma sig in i skogsområdet där och gömma narkotika och vapen också.
Ja.
Så att... Jag är inte förvånad.
Du är inte förvånad. Och var någonstans är man mest tryggast då?
Ja, jag skulle väl tro att det kan vara kanske ute på gamla Tyresö, alternativt Trollbäcken.
Japp. I Fornöden Dreviken, där känner sig bara 5% otrygga. Medan på Granhusringen Nyboda är det 43% känner sig otrygga. Så det är väldigt många. Och sen har ju de här siffrorna legat ungefär på samma nivå. Alltså snittet. Så tittar man på siffrorna så var det liksom 22%, 2020, 20%, 2021, nästa år 2022, var det 2% och sen förra året var det 21%. Så de ligger ungefär, vi känner oss ungefär lika otrygga, eller trygga hur man nu ser det. Var femte person känner sig otrygg.
Tyvärr är det väl många som inte svarar på den här enkäten.
Ja.
Det är väl ett väldigt lågt deltagare.
Så kanske det är, ja. Ja.
Sen är det ofta, känslan av otrygghet behöver ju inte alltid vara verklighetsbaserad. Jag kan tänka mig att ungdomar känner sig kanske lite kaxigare många gånger, även om de kan löpa ganska stor risk att till exempel bli rånad eller något liknande, eller om man är tjej blir utsatt för något sexualbrott.
Ja, och så är det.
Medans män och kvinnor i din och min ålder kanske ofta känner sig lite mer otrygga, även om risken faktiskt, trots det vi pratade om i början, är minimal att just vi ska råka ut för någonting. Ja. Sånt är allvarligt.
Så är det. Och vi som, alltså tanter är det ju framförallt som är otrygga, som blir rädda. Som inte, vi går ju knappt ut när det snöar, på att säga.
Nej, men det finns ju andra skäl till det som att det bryter nacken oss.
Ja, men alltså, vi är mer säkerhetsinriktade. Men du har rätt, unga killar är väl den grupp som är mest utsatt själva, va? Och är minst rädda.
Ja, man ska ju inte försätta sig i sådana situationer som innebär fara och... Mm. och man ska gärna vara nykter när man är ute och rör sig.
Ja.
För det är ju, det ser man ju att är man berusad så har man ju lättare för att råka ut för brott.
Och när jag var ung då åkte man buss, sista bussen från stan. Där alla satt och halvsov och var fulla. Och så var det några tuffa killar längst bak i bussen som kunde bete sig. Men då visste man vad de hette. Så inte ens, då var jag inte ens rädd. Fast det hände ju saker på bussen.
Och på den tiden fanns ju inte någon större risk att säga åt folk som betedde sig illa. Idag är det ju ingen som vågar ingripa eller vågar säga till.
Nej, nu står
av förklarliga skäl.
Nu står det ring till SL, står det, om du känner otrygg.
Trygghetsnumret, ja,
trygghetsnumret, ja.
Vad det gäller tryggheten i kommunen, det är väl en av anledningarna till att Tyresö kommun har anlitat väktare som patrullerar.
Just precis.
Man har haft mycket problem uppe vid Trollbäckens centrum, alléplan där uppe, och där vet jag att det patrullerar väktare.
Och det som är roligt då, det är ju att de två partier som har tjafsat mest på att säga om olika åtgärder för det här, det vill säga att Socialdemokraterna då tyckte att vi ska ha bättre fältassistenter och Moderaterna tyckte att vi ska väkta det. Nu när de har gått ihop så blir det både väktare och fältassistenter.
Fast det är ju lite optimalt. Även om man hellre skulle se lokala poliser än väktare så är det ju väldigt bra att man satsar på båda delarna. Ja. Därför att, och egentligen så tror jag inte att någon inte vill ha fältassistenter.
Nej.
Utan men det finns ju en gradskillnad, vilket man tycker är allra viktigast. Men det jag hade önskat, det vore ju att det fanns lokala poliser som jobbade långsiktigt ute i området. Nära ungdomarna, nära sociala myndigheterna, nära skolorna.
Och kunde deras namn.
Ja, helst av allt.
Ja, och absolut. Du har jobbat länge. Vad heter det? Kvarterspolis?
Ja, kvarterspolis började jag som, och sen så har jag fortsatt som områdespolis och närpolis.
Mm.
Och det tyckte jag var ett fantastiskt arbete, för man såg faktiskt resultat av det man gjorde. Man kunde påverka ett områdes utveckling. Inte själv, aldrig. Men tillsammans med andra goda krafter så kunde man det.
Mm. Och det som var fantastiskt då, min pappa var ju lärare på Nyboda. När till exempel det hände någonting, och då kom den lokala polisen till Nybro skola. Och då visste de allihopa vem det var de skulle gå på. Alltså snacket gick ju fort. De hade ju redan tips från... Alltså de hade, det fanns inte så många som... Alltså, det gick fort att hitta de här som hade gjort det. Ja, tända på kyrkan eller vad för någonting som var... Utredningarna gick lätt.
Ja.
Personkännedomen var stor.
Men tyvärr så räcker ju inte resurserna till lokalt förankrad polis idag.
Ja.
Och ser man till vilka resurser vi får till Stockholm så de få poliser som kommer hit och börjar jobba här, de är inte många.
Är det så också?
Ja.
Man vill inte jobba i Stockholm?
Nej, alltså jag tror att det är svårt att få rekrytera poliser, därför att lönerna har ju varit så låga och det är svårt att få tag i bostäder i Stockholm.
Ja, det är det. Man måste ha en helt annan lön, förklara, så man kan inte bara köpa hus här eller?
Nej.
Nej.
Så det är väl en av problemen för att få poliser att jobba i Stockholm. Sen är det ju ett tufft klimat.
Jag läste att ändå, nu tittar jag på de här, Polisförbundet gick ut med ett pressmeddelande om att höja lönen, att man har höjt lönen för polisaspiranter.
Ja, och det fanns ju goda skäl till det, för det hade ju inte varit höjt, jag tror var på 15 år.
22 år.
Till och med 22 år, ja, du ser.
Det hade legat på 15 000, ja, och nu har man kommit upp till den stora summan av
23.
Ja, 23.
Men då ska det sägas att man har faktiskt fackligt och med lokala polisledningen i Stockholm kommit fram till en extra, kan vi säga, Stockholmstillägg.
Ja.
Och det gör att de här polisaspiranterna som nu hamnar i Stockholm och får 5 000 kronor mer än överallt annars i Sverige. Och det är just för att, ja. Och, men nu ska ju det sägas att det här väldigt låga lönen, det är ju tänkt att vara så att man ska ha en chans att inte behöva ta studielån för den tiden man går under handledning och jobbar som polis i uniform.
Ja.
För det är det de här aspiranterna gör. Mm. Och då tycker man ju att det skulle vara fel att de skulle vara tvungna att åstadkomma det med hjälp av sitt eget lån, att de skuldsätter sig för det. Utan de skulle kanske klara sig flytande åtminstone den tiden. Sen när de får fast anställning, då får de ju mer betalt. Då kanske de landar på, ja, 33 000 eller någonting, plus 5 000 i Stockholm, eller något sånt där.
Är det en låg lön?
Ja,
det är det.
Det tycker jag.
Mm.
Alltså då är man ju helt ny, och sen är tanken, ja, att den här går upp, även om den går upp. Men då kommer den gå upp långsammare i Stockholm, därför att du har lite mer i Stockholm än i övriga Sverige.
Mm.
Så att det går bara upp hälften så fort i Stockholm, tills man kommer upp till en nivå runt 40, har jag för mig att det
är. Lite kuriosa, både jag och Tommy var ju med på i början av 90-talet, 90-91, där när vi... Polisförbundet hade den här 15 000 kronor nu kampanjen.
Ja.
Och då gällde det ju då färdigutbildade poliser att de skulle ha en lägsta lön för 15 000. Och jag var bland annat med i konserthuset där förbundsordförande Gunnar Gunnmo hade bejublat tal.
Ja, ja.
Och efter den kampanjen där fick vi faktiskt igenom krav på 15 000 kronor i lägsta lön. Och då var det 1991, och nu ser vi polisaspiranterna har haft 15 000 ända till 2024-2025.
Ja, alltså det här, ja, jag förstår. Det här, man måste ju alltså, det här är ett jobb som behövs, verkligen.
Ja. Ja.
Och sen har det varit, tycker jag, också en alltså, när man blandar bort korten, man säger det har blivit fler poliser. Det har blivit fler polisanställda. Och att polisanställda behövs också, men det är inte samma sak. Poliser och polisanställda är två olika kategorier.
Ja, det är ju riktigt. Det finns en studerande ombudsman inom Polisförbundet. Han heter Peppe Larsson.
Mm.
Och han kommer ju ut med sån här statistik på X, som det heter, hela tiden. Varje gång det kommer en ny omgång och så här. Och nu har han då konstaterat att det kom ju ett löfte från i princip alla partier 2017- att man skulle öka antalet polisanställda med 2/3 poliser och 1/3 civilanställda. Och det skulle ökas då med, så att vi skulle bli i hela Sverige 26 000 till utgången av år 2024. Så då har han förstås kollat, ja, hur gick det?
Ja, hur gick det?
Nej, det gick inte. Utan antalet poliser blev inte 26 000 som det var utlovat, utan det blev 24 000. Sen har det blivit fler poliser i ungefär alla polisregioner.
Snackar du poliser eller polisanställda?
Nu snackar jag poliser.
Ja. Mm.
Precis. Så, och men då är det lite intressant. I Stockholm hade vi 2017 så fanns det 5200 poliser. Och i utgången av 2024 så finns det 5400 poliser. Så 200 poliser till har det blivit under de här åren. Och skulle det ha varit rätt i Stockholm så skulle det ha varit minst 1000 poliser till. Mm. Å andra sidan finns det ingen polisregion som har fått så många civilanställda att anställa som i Stockholm. Så vi har blivit många, många fler civilanställda. Men det ändrar ju mixen.
Mm.
Och problemet är ju då att, ja, det behövs ju folk som åker ut och griper buset, som vi säger, eller vidtar polisiära åtgärder som man inte kan göra som civilanställd. Å andra sidan, visst, vi behöver civilanställda också, men sen finns det en annan grej, och det blir ju en undanträngning också. Om man inte pallar och jobbar nätter och hålla på ute och slita efter 15-20 år eller något sånt där, så sitter en civilanställd och gör det jobbet som du hade kunnat gjort på en utredningsstol.
Mm.
Så då, det kan bli en lite knäckande om man då blir kvar där ute för att man inte har några alternativ.
Mm.
Så att det finns en risk med det där. Men som sagt, det börjar ändå öka nu. Och det som är positivt att säga att idag så kommer det 190 poliser.
Idag, just idag, när
idag
vi
den
när vi
20 januari
ja.
Kommer det 190 nya poliser som börjar polisaspiranter i Stockholm.
Det var ju bra.
Så det går framåt. Ja. Med tanke på att det då under 7 års tid lyckades bli ungefär 200 fler. Så blev det nu 200 fler. Sen kommer det såklart en del att gå i pension som Lasse var inne på här tidigare.
Lasse, är du 69 år?
Nej.
För nu kan man jobba ända fram till man är 69, eller hur?
Man kan om man vill.
Ja, och hur gammal är du nu?
63.
Och det här måste man ju då... Jag fattar ju precis varför man går vid 62, gick jag. Men det här måste ju vara en förlust. Att förlora en erfaren polis på det här viset.
Ja, det kan man väl säga.
Varför går du så här tidigt för?
Därför att jag har möjlighet.
Ja. Men är det jobbet eller till friheten, eller vad säger
jag? Ja, men till friheten och kunna styra min egen agenda är ju väldigt skönt. Jag har ju jobbat 3 skift i stort sett 45 år.
Ja, just det. Mm.
Och det sliter ju på kroppen.
Det gör det, ja.
Och förkortar förmodligen livslängden.
Men du har alltid sagt att det här är ett roligt
jobb.
Ja,
och därför har jag tackat ja till att vara kvar som behovsanställd.
Aha.
Så att de kommer förmodligen att ringa in mig när det,
fotbollsmatch.
När det uppstår vakanser någonstans. Eller.
Aha.
Och fördelen är att jag får göra det i den funktion jag har haft. Så att,
jaha.
Man har ändrat regelverket nu. Innan var det ju inte möjligt för befälsfunktionerna och vara behovsanställda.
Jaha.
Det är en väldigt stor fördel. Alltså det är ju verkligen ett kliv man... Undrar varför man inte gjort det tidigare, men att det hellre sent än aldrig.
Ja, verkligen.
Ja, det är ju smart av arbetsgivaren, för att istället för att ta in personal på övertid så har man en med normal lön att stoppa in.
Men du kommer inte sakna spänningen då? Du sa att det var spännande varje dag att gå till jobbet. Skjutningar och sprängningar.
Jo, men de sista åren har man ju så att säga blivit mätt på den typen av ärenden. Och det är rätt skönt att inte behöva fundera på hur man ska lägga upp ett spaningsarbete eller bilda staber. Och...
Ja, fattar. Och det här med att ha barnbarn och syssla med sina egna projekt är faktiskt ganska roligt.
Det är roligt. Och sen kanske möjlighet att kunna resa lite mer.
Men du fick ju ändå möjligheten att ha delpension ett par år eller något sånt där.
Ja, jag jobbade 80% från det jag var 61.
För vem vet, du hade kanske inte jobbat så här länge än som du inte hade fått det.
Nej.
Så att facket gör nytta, det är det jag vill säga, Tommy, va?
Alltså fackliga avtal kan ju göra nytta både för arbetsgivaren och för arbetstagaren.
Ja. Nu tänkte jag ta sista frågan. Vi kanske ska sluta där, det var så bra. Men jag hade en grej till, många punkter, men vi tar inte allt för att det är så mycket elände. Men den här tänkte jag bara kolla. Andelen grova brott som klaras upp har inte ökat mellan 2018 och 2023. Trots att antal polisanställda som jobbar med ärende ökat med 30%. Däremot har uppklarningen vad gäller grova brott som kopplas till organiserad brottslighet, exempelvis i skjutning och sprängning, ökat marginellt från 27% till 30%, säger de då. Det är långa artiklar om att man kastar pengar på polisen och så får man inte tillräckligt mycket resultat.
Ja, fast resultaten har väl kommit 2024, vad jag förstår.
Är det så?
Ja, det är då jag har hört att det har gått upp mot 70. Alltså,
polisen har klarat upp 70% av förra årets gangstermord.
Precis.
Som man i Aftonbladet, vet den, Ocean Camp eller den va?
Ja.
Men alltså,
och sen beror det ju på om man talar om gängrelaterade brott eller om man talar om brottsligheten totalt sett.
Mm. Men då slutar programmet med att ni ska få ge era framtidsvisioner eller trendspaningar. Vi börjar med Tommy. Vad tror du? Åt vilket håll rör vi oss?
Ja, det är inte lätt. Jag tror ju ändå att ju fler poliser som det kommer ut och ju bättre utbildade de är. Så jag är så imponerad över det arbete de lägger ner. och att de faktiskt når de resultat de gör. Och låser man in tillräckligt många av de som verkligen är de som är motorer i det här. Problemet är, jag kan tänka det här kokainet som vi pratade om nyss. Mm. Kommer vi åt de som har beställt det till Sverige, verkligen? Eller är det så att de här som nu blir inlåsta och häktade, ja, det var de som hade nycklarna till förrådet eller skulle hämta det med en skåpbil eller någonting. Och då gör det ju inte samma effekt, va?
Nej.
Så det där är ju himla svårt, och det vet man ju inte alltid ens. Därför att eftersom många gånger vill ju ingen berätta någonting heller. Nej. Det har de ju lärt sig.
Och Tommy, du som ändå hänger på sociala medier och vet den här diskussionerna som har varit. För att jag upplever ju att när vi började göra de här programmen så var det ingen som ville prata hur det var. Polisen visste ju ganska mycket det var, men media sa ju inte hur det var. Nu är det ju mycket mer öppet att det sitter de här kurdiska räven, om de heter någonting. De här människorna som sitter utlandet beställer mord. Alltså vi får ju en helt annan bild av hur gängkriminaliteten ser ut. Förut gick det inte ens att prata om det.
Nej, det var ett lock på verkligen, och jag undrar om det kan vara lite grann om sociala medierna. Som alltså, där uppstod ju då långa trådar där folk lektes privatspanare och redde ut en hel del.
Ja.
Ja, det är den där personen som har bott på den där adressen eller köpt den där flotta villan och hade en sån bil när det var då större grejer. Så att det kanske är så att man då inte kunde hålla det där locket. Det var att alla, inte alla, men de som hängde på sociala medier kunde ändå räkna ut hur det egentligen låg till.
Ja, men alltså när man, vad kallas det? Heter avpixlad kallas det en sajt en gång i tiden, för man pixlade allihopa.
Ja, precis.
Därför att man inte såg vem det var. Då gick ju alla till flashbacks där man kan läsa.
Precis.
Ja, och det gör man ju på allting. Och jag som då umgås med yngre människor, de skickar ju på mig ibland såna här filmer eller såna här rättegångsvideo, så man kan lyssna på en hel rättegång och höra alla detaljer. Så att det finns ju en värld där ute nu, så att det går ju inte heller att låtsas som att den inte finns.
Nej, precis.
Och det är väl ett positivt steg egentligen.
Alltså om man ska få ett politiskt mandat för att vidta de åtgärder som krävs för det brott som för den situationen som vi har, ja, då måste ju allmänheten veta vad som krävs.
Ja.
Och sen kan man ju säga det att en del saker är säkert mer effektiva än annat. Jag tror ju att se till att de som gör de allra grövsta brotten, även om de är unga, hålls borta ett tag från verksamheten. Det tror jag är väldigt viktigt.
Mm.
Däremot om man nu pratar om det här med att dra tillbaka medborgarskap eller vilka ska kunna vittna anonymt. Det kommer aldrig bli något annat än en marginalföreteelse.
Mm.
Sen är det ju viktigt att det kan hända saker på marginalen också.
Man har flera verktyg i verkslådan.
Ja, och det har det redan blivit, och det tycker jag var nödvändigt. Sen hade jag hellre velat att vi hade sluppit det.
Ja.
Men utvecklingen har tyvärr tvingat fram det.
Just det, precis. Och Lasse, vad är din spaning om framtiden?
Nej, men jag tror och hoppas att vi kommer att utöka möjligheterna att bekämpa de här gängen som har ställt till det nu under ett antal år. Men det kommer att ta tid, och det hoppas jag att folk är medvetna om. Det här är ingenting man gör liksom på några veckor, utan det kommer att ta flera år innan vi har kommit till rätta med de här problemen.
För jag kommer ihåg när jag började och fråga dig, då var du ganska, ja, det såg ganska mörkt ut, det gick inte åt rätt håll. Sen har ni haft olika rikspolischefer, och nu har ni en ny.
Nu har vi en ny som fokuserar stenhårt på det här uppdraget.
Har hon med sig personalen?
Ja, det bedömer jag att hon har än så länge. Hon får ju direktiv från politiken naturligtvis att vi måste se förändringar och förbättringar. Och nu har vi ju fått ett helt batteri med nya lagar.
Man kan sno grejerna från folk också.
Ja, vi samordnar ju olika myndigheter, så att Kronofogden, Skattemyndigheten, Polisen jobba tillsammans, så att vi kan ju, de som har skulder blir av med sina guldklockor och dyra bilar. Och
det är bra, va?
Ja.
Hur är stämningen då i Flemingsberg, där, vad kallas det, Region Syd, vad heter ni, vad kallas ni?
Ja,
ni sitter där.
Stockholm Syd.
Stockholm Syd,
ja.
Och ni är ganska många där, va?
Vi är ganska många, vi är uppåt en, nu tror jag vi är uppåt en nästan 2000 anställda.
Ja, men,
och då pratar vi både poliser och civilanställda.
Okej, okay. Sen har ni åklagare och allt sånt där i närheten också.
Åklagarhuset ligger vägg i vägg och sen kriminalvården på andra sidan.
Och hur är stämningen då?
Stämningen är nog, man är nog rätt utmattad.
Fortfarande?
Både bland yttre personal och på utredningssidan. Vi har haft mängder med tunga utredningar. Så våra utredare har ju gått för högtryck och på knäna. Så att det är glädjande att det kommer ett litet tillskott nu av ny personal. Och vi hoppas att vi kan utbilda nya utredare och vi får ut fler poliser i uniform.
Ja, det låter i alla fall lite hoppingivande. Och det är tråkigt då, Lasse, är det här ditt sista program i serien Uppdrag Tyresö?
Det här är grand final.
Kan inte du komma hit om ett tag sen och berätta hur det är, det nya livet?
Det nya livet.
Och där,
det ljuva livet.
Ja, det ljuva livet. För att när man har varit pensionär några år, då får man lite liksom, distans också till sin arbetsplats. Det är inte lätt att se sin arbetsplats. Jag gjorde ett sån här vinterprat nu när jag pratade om cheferna på Sveriges Television.
Det var det,
ja. Och då delade jag med mina gamla kompisar på SVT och... Det hade jag inte kunnat göra när jag jobbade där.
Förstår det. Nej. Det var ju väldigt frispråkigt.
Jag vet, men jag tänker att jag kan ju säga det. Jag har ingenting att förlora.
Nej.
Så att det är lite grann är det här med att...
Och det har ju inte vi heller.
Nej.
Och därför vill jag komplettera lite grann på rikspolischefen där.
Ja.
Petra Lund då. Hon är ju en av Sveriges mest erfarna jurister. Hon har bland annat haft regeringsuppdrag att utreda olika brottsrelaterade frågor, alltså lag och rätt och sådär. Så att hon har ju en väldigt stor sån erfarenhet. Men vad gör hon då när hon blir rikspolischef? Jo, hon skaffar en riktig polis som biträdande rikspolischef. Han heter Stefan Hector och han har ju jobbat med alla möjliga jättestora kommenderingar och nära personalen och sådär. Så att jag tror att det där kombon, det kan vara en riktig lyckträff faktiskt. Jag brukar alltid vilja ha en polis högst upp. Men jag tycker ändå att det där känns riktigt bra.
Ja, vad kul. Ja. Då slutar vi på den punkten tycker jag. Och hoppas att Lars Alvarsjö, att du ändå kom tillbaka någon gång här till våran studio.
Ja, vi får väl se.
Man ska aldrig se aldrig.
Nej.
Nej. Och tack så mycket Tommy Hansson för att du... För, alltså, om inte Lasse kommer tillbaka så måste vi hitta någon ung som typ som jobbar mitt i verksamheten. Men som är lika frispråkig och klok som Lasse.
Ja, det blir ju inte lätt. Det förstår
Nej,
ju var och en.
Men... Jag fattar. Ni får hitta någon.
Men annars ska ju Lasse och jag komma tillbaka och så kallar vi oss pensionärer spekulerar.
Ja, det är ett bra program. Så tack även Tommy Hansson och jag som då har alltid haft lika kul trots att det här ämnena är fruktansvärda. Jag heter Ann Sandin Lindgren och har hört på en serie som heter Uppdrag Tyresö på 91,4 Radio Tyresö.